Nu sitter jag här tillsammans med Karin Isberg, författare, livscoach, föreläsare, överlevare, härlig kvinna så överlag. Välkommen hit, Karin.
Tack.
Hör du har ju skrivit en massa böcker till dags dato, men det börjar med en bok som heter Naken Disco som har klassats lite som en skilsmässobok. Innan du skilde dig så levde du ett väldigt lyckat liv och var en väldigt framgångsrik person enligt många. Kan du berätta om hur ditt liv såg ut före din skilsmässa?
Före min skilsmässa så såg mitt liv bra ut. Såg bra ut, med betoning på det. Mitt liv var det som jag visade upp. Med en framgångsrik man och ett stort dyrt hus och ett eget företag och vinprovningar och champagneresor och ja, allt det där som vi tycker borde innebära att om man har det livet, då ska man ju vara lycklig. Mm.
Men du var inte så lycklig, eller var du?
Nej, jag var ju inte det. Här har vi den här kluriga fällan som många av oss sitter i, att vi tror att vi blir lyckliga om vi kan visa upp tecken på lycka. Och det är därför så många av oss jagar efter de här yttre tecknen. Mm. En titel, ett hus, en bil, ett klädesplagg, ett par snygga skor eller någonting som ser bra ut och ser ut att vara tecken på lycka.
Men hur skulle du uppleva din situation då? Du var ju lyckad, kände dig kanske lycklig, men visste du om att du egentligen var olycklig? Eller var någonstans fanns du? Det här blev lite roddigt.
Jag visste om att jag inte var lycklig. Mm. Men det här är ju också någonting som många av oss har en speciell förmåga att göra. Att när vi känner den sortens känslor, det är ganska svåra känslor, för det är ofta förknippat med tomhet, med längtan, med ensamhet och saknad. Det är jobbiga känslor att känna. Och när vi fylls av sådana känslor så skjuter vi dem åt sidan och försöker trycka undan dem med hjälp av att antingen låtsas som att känslorna inte finns eller försöka kompensera. Jag brukar prata om att när vi känner så har vi ett hungrigt hjärta och vi försöker mätta oss med sånt som kan skapa en tillfällig mättnadskänsla i andra delar av kroppen. Vi äter en massa godis eller äter mat fast vi inte är hungriga eller dricker några glas vin för mycket eller shoppar lite för mycket eller tränar lite för mycket eller på något sätt försöker stilla en hunger som egentligen är känslomässig. Och det är som att försöka äta sig mätt med en sked som har hål i botten. Man kan sleva i sig hur mycket som helst. Men det fyller ingenting i alla fall. Mm. Och den sortens flyktbeteenden har ju väldigt många människor.
Mm. Hade du det också?
Men jag hade många. Jag körde både hängslor och livrem där. Jag körde både flyktbeteenden och stänga av mekanismen. Jag låtsas inte känna det jag känner. Mm.
Men sen hände någonting. Du skilde dig och sen började en lång resa där du försökte hitta in till ditt innersta jag. Det var ju inte så lätt. Det är ju inte så där att man sammanfattar det i tre meningar. Men om vi tar det, försöker luska ut det lite. Så du skilde dig alltså och i samband med det här så skrev du då din bok Naken Disco. Kan du berätta lite om hur var det att skiljas för dig som ändå hade levt det här fantastiska livet utåt?
Jag nyanserar det här med skilsmässa lite grann, för att det som gjorde att det blev så omvälvande var att jag var också en person som var väldigt van att ha kontroll och planera och styra och ställa och var ganska bra på det, tyckte jag. Och skilsmässan hade jag ingen kontroll över alls, för min dåvarande man kom hem en kväll och sa bara, jag vill skiljas. Så det blev en chock på så många olika sätt. Jag förstod inte vad som hände. Jag hade ju ingen kontroll. Det var ju en jättejobbig ny upplevelse för mig. Mm. Och sen visade det sig att det hade funnits otrohet och annat med. Så det var känslan av att vara sviken och övergiven och ljugen för. Liksom, det blev väldigt mycket svåra, ovana känslor. Och jag visste inte hur jag skulle hantera det. För jag har aldrig lärt mig att hantera känslor förut. Mm. Så då ledde det till att jag hamnade i en djup livskris där jag samtidigt insåg att hela det liv som jag levde var egentligen inte det liv som jag ville leva. Jag umgicks inte med människor som jag ville umgås med. Jag jobbade inte med det som jag ville jobba med. Jag hade inte den sortens relation som jag egentligen ville ha. Jag tog inte hand om min kropp på det sätt som jag egentligen ville. Jag insåg att jag hade gjort en massa saker som såg bra ut, men som på djupet inte kändes bra alls för mig. Och det är i sin tur en ganska tuff insikt. Det märker jag ofta nu när jag möter människor i coachsituationer till exempel. När man får den här känslan av att man lever en livslögn. Den är rätt tuff att acceptera. För då vet att det är du själv som har gjort allt det. Du har byggt upp omsorgsfullt med många små halvlögner och fasader och saker du har gjort för att leva upp till andras förväntningar. Så står det där och känner att jag har själv skapat det här fantastiska fuskbygget.
Alltså det är som en dolk i hjärta på hela Finland just nu, det känner jag ju bara.
Ja, men det är inget roligt, det är inte det. Och det vill jag passa på att säga i sådana här sammanhang. Att när man pratar om livskrisen, när man pratar om livslögner eller när man plötsligt upptäcker att man börjar frågasätta vem man är. Och så är det är jättelätt att avfärda det med någon sorts så här klämkäckt att då blir det en möjlighet, en början till någonting nytt och det är egentligen bra. Och så säger jag med en hälsning till mig själv och alla andra coacher att det är inte riktigt så enkelt som att i teorin är det så enkelt som att säga att jo, men när någonting dör så börjar någonting nytt leva. Det är helt sant. Men processen att någonting dör och något nytt börjar leva är tuff. Och den ska man ska inte liksom låtsas om att det är enkelt att ta sig igenom en kris och starta om sitt liv. För det är inte det. Mm. Och jag tror att jag och andra med mig som på något sätt jobbar med sånt här, vi gör människor en stor otjänst genom att inte erkänna för oss och andra hur jobbet det faktiskt är.
Mm. När vi säger så, jag har också skilt mig och du har skilt det, så vi vet ju hur det här känns och hur man också tar sig ur det och att det finns ett bättre liv på andra sidan. Men hur ska man tänka om man just har ramlat över stupet så att säga? Hur ska man gå vidare då? Vad tar den genom dagen då? Förutom den vinglasen.
Som man ju helst kanske inte ska akta sig. Mm. Jag tror att det en otjänst som jag ser många gör sig själva är att inte låtsas om hur svårt det är och hur ont det just nu gör. För det får vi har fortfarande en rädsla, upplever jag, för att säga att livet är svårt. Men livet är svårt ibland. Det är inte alltid svårt, men ibland är det jättetufft. Och om man inte tillåter sig att känna det, om man inte kan medge för sig själv att just nu känns det faktiskt skitjobbigt. Det känns bara som ett kompakt mörker. Jag har ingen aning om hur jag ska ta mig ur det här. Utan man fastnar i den här att det känns lite jobbigt, jag måste vända det här. Man vågar inte riktigt ta i smärtan och i det svåra. Då kan det kan liksom verka handlingskraftigt, som att man minsann sätter på sig snickarbyxorna och börjar jobba. Men min erfarenhet har blivit mer om att man måste ner och verkligen känna hur jobbigt det är. Man måste ner liksom och nå botten. Och våga ta i sin sårbarhet och våga ta i sin smärta och ur det sen. För då när du har varit nere på botten, det är då du vet att nu har du varit så långt ner som det går. Och du dog inte. Det finns ingenting att vara rädd för längre. Du måste in i det där träsket och kliva runt ordentligt och inse att det finns, gör det inga illusioner om att det var inte så farligt när jag kom in där. Jo, det var skitäckligt när jag var där. Men jag dog inte och jag kom ut på andra sidan.
Du har ju berättat själv och skrivit i bok om det också, att du blev deprimerad och har haft det hemsvårt. Hur tog du dig själv ur de här träskmarkerna? Vad blev din räddande tanke? Fanns det någonting du kunde hålla fast vid?
Nej.
Du var ute och cykla.
Ja, plask runt i träsket. Ja. Gjorde massa besök dit. Nej, det som för mig blev vändpunkten, det var när jag helt faktiskt släppte taget om alla tankar på att jag borde ju egentligen inte må så här dåligt. Och när jag accepterade att vad jag tycker att jag borde må är helt oviktigt, för jag mår som jag mår. Och när jag började acceptera det, då vände det automatiskt. Och då insåg jag en självlögn som jag har blivit himla duktig på. Ju mer jag har coachat och ju mer jag har lärt mig om hjärnan, och ju mer jag har blivit terapeut, desto lättare har jag haft för att lura mig själv, för att känna att jag vet ju att det här inte är stärkande, så därför låtsas jag om. Jag låtsas inte känna mig som ett offer, för det är inte bra för oss att göra det. Och så har jag skjutit undan de här delarna med mig själv som, när jag verkligen känner mig som ett jätteoffer och när jag känner mig helt hjälplös, och liksom tillåtit mig själv att känna allt det här. Jag började ta offerpromenader med min närmsta vän.
Vad gjorde ni på offerpromenaderna?
Då ringde jag till henne och sa så här: du, jag har kommit på att jag inte tillåter mig själv att känna mig som ett offer, eftersom jag vet att det inte är bra och stärkande, men jag känner mig som ett offer. Mm. Och då började vi ta promenader som gick ut på att jag gick och gnällde.
Okej.
Och bara kände hur otroligt orättvist jag tyckte att allting var, och hur jag tyckte att allt var emot mig och ingenting blev någonsin bra. Och så bara gick jag och kräktes ur mig det. Och hon gick och bara lyssnade och nickade och sa, ja, nej, det förstår jag. Och så insåg jag vad skönt det var. För när jag fick säga allt det där, fick säga att jag tycker det är så jävla orättvist, och varför kan det aldrig bli som jag har tänkt, och allt det som jag hade hållit tillbaka, så insåg jag att jag behövde bara få det där sagt. Och sen var det bra.
Det tappade lite grepp om dig då du erkände det och du fick utlopp för det.
Ja, och så fungerar det ju med, i stort sett med alla känslor. Att när vi, så länge vi försöker trycka tillbaka dem, det är då de växer och blir, det blir ju lite grann som en varböld. Liksom. Den blir bara större och större och större och större. Mm. Och när man släpper ut dem så inser man, det var inte så farligt. En känsla är ingenting annat än en upplevelse i kroppen. Och när man tillåter den så släpper man ut den och sen är det bra med det.
Ja.
Alla tror jag kan känna igen känslan när man försöker hålla tillbaka sorg. Och hur otroligt befriande det är när man av någon anledning en dag tillåter sig att gråta. Då släpper ju allt här. Alla spänningar släpper. Det är, i stort sett alla känslor fungerar på samma sätt.
Men det är ju inte så lätt att erkänna för sig själv och allra minst för andra människor att man känner sig hemskt ledsen eller att man... Ja, att man är en eländig person överlag.
Nej, det är inte så kul.
Nej,
det är inte de dagarna som...
Nej.
Som känns som toppnoteringarna.
Nej.
Nej.
Nu för tiden så... Du har skrivit många böcker där, som kan hjälpa människor att hitta lite... Få lite bättre koll på sig själva och sitt innersta jag. Hur ska man finna inre frid?
Man slutar leta efter den.
Ja.
Det som vi gör ofta är att vi tror att om jag bara får det där jobbet, den där löneförhöjningen, den där nya tröjan, den här bekräftelsen från min partner, eller vad det nu än är. Vi tror att nyckeln till frid och lycka står att finna någonstans utanför oss själva. Så länge vi tror det, då är vi fast i den här jakten. Och det finns liksom inget sätt att ta sig ur det förrän den dag du känner att jag ska nog sluta leta. Jag ska börja blicka inåt istället. Och det låter, jag vet att det låter klyschigt. Men det finns egentligen bara en jätteenkel, ska man säga, regel. Och det är: bete dig som du vill må. Om du vill känna glädje, så är det rent krasst så att din hjärna kan inte göra någon som helst skillnad på om glädjen kommer sig av att du själv tänker glädjefyllda tankar eller det händer någonting utanför dig. Utan det är liksom, det är hjärnstigarna som leder till glädje med de signalsubstanserna som är involverade. De triggas igång alldeles oavsett var glädjen kommer ifrån. Och så är det med alla känslor vi har. Du kan väcka varenda känsla till liv i dig själv. Och du mår minst lika bra av det som om du får det utifrån. Och dessutom är det faktiskt det enda som du har någon kontroll över. Du kan ju inte styra vad andra människor väljer att göra eller inte göra med dig. Men du kan faktiskt styra vad du väljer att själv försöka göra med dig.
Det låter ju så enkelt. För nu när du säger det så är alla så att men det är ju så. Det är helt sant. För ofta har man, det brukar sägas att man går omkring och tänker samma tankar som man gjorde igår och förra veckan och för ett år sedan.
Ja.
Så kanske man byter ut en av de här idag. Så är man en bit på väg redan.
Ja. Byt ut en tanke om dagen i 100 dagar.
Var hamnar vi då? Skrämmande. Vet du, alla kommer att skilja sig och flytta till Barcelona.
Eller åtminstone gå omkring och känna sig lite lugnare och gladare.
Karin, Jag tänkte vi skulle ännu kunna prata lite om intuition. Det sägs ju ofta att man ska följa magkänslan och man ska känna inåt och man ska göra det som känns rätt och så här. Har intuitionen alltid rätt, för den är alltid till rätt plats?
Ja, det gör den. Men ofta så förväxlar vi intuition med rädsla. Och rädslan leder oss inte alls rätt.
Mm-hmm. Får man våld på sig själv genom att inte följa sin intuition? Och man kanske till exempel vet att den här mannen han är inte rätt för mig, men vi har de här barnen och det här funkar ändå och vi kör på. Är det fel sådär mot en själv som person?
Jag tycker inte man kan säga att det är fel, för att det är ju, intuition är en sak. Mm. Sen är det ju, om du tar en sån här situation som du pratar om, så har vi allihop ett behov av trygghet och samhörighet. Du kanske känner att du har ett behov som mamma att ge dina barn en uppväxt i en kärnfamilj eller vad du nu än har. Vi är ju mer än vår intuition. Mm. Så om vi nyanserar och säger att gör man våld på sig själv? Nej, men man gör våld på sin intuition. Men det, ibland kanske det är rätt att göra det, för att man känner att intuition är viktig, men det finns andra saker som är viktigare. Och ibland finns det inte annat som är viktigare. Mm. Ibland så är det enda som är viktigare att vi känner att det känns ju helt knäppt, den här magkänslan som jag har, och jag kan inte förklara den. Och då avfärdar vi den för att vi inte tycker att vi hittar rationella argument.
Mm. Och det säger inte någonting som passar in i det liv som vi har tänkt att vi ska leva.
Nej, det är ju det som är ganska speciellt med intuitionen. Att den kommer ju ofta med sanningar som inte alltid är så där jätteskön att få syn på. Ja.
Karin, avslutningsvis, vad kan jag och du och alla andra, inte kanske du för du är så långt på väg då redan, men alla vi andra som står där i barnskorna och stampar vid startlinjen, vad kan vi göra idag för att komma lite närmare oss själva och vårt äkta, sanna jag?
Jag skulle säga att jag är inte dugg annorlunda än vad du eller någon annan är. Vi är precis lika. Det enda som just nu skiljer dig och mig är att jag har tillbringat kanske lite mer tid åt att fundera över det här. Men det betyder egentligen ingenting. Att vara nära sig själv handlar om att ta sig själv på allvar, skulle jag säga. Och att veta varför man fattar de beslut som man gör. Om vi till exempel pratar om intuition, så är det ju helt okej om du känner att min intuition säger till exempel att jag borde lämna ett äktenskap, men jag väljer medvetet, så väljer jag att inte göra det för det finns andra saker som känns viktigare. Men då är det ditt val, när du känner liksom att du är sann mot dig och dina värderingar. Medan om du gör saker för att leva upp till vad andra tycker, eller tänk vad din mamma kommer kanske bli arg, eller vad ska grannarna säga, eller så fort du börjar argumentera utifrån någonting annat än dig själv, då vet du att du inte hedrar dig själv. Och inse att du består av så oerhört mycket. Du består av behov, tankar, känslor, minnen, erfarenheter. Och ibland, och det är det här som är svårt, ibland så innebär det att ta sig själv på allvar, så kan till exempel ett behov av trygghet eller ett behov av att ge sina barn en familj kan få väga tyngre än att lyssna på sin intuition. Mm. Så kan det faktiskt vara.
Mm. Karin Isberg, stort tack till dig att du tog dig tid och föra det finska folket lite närmare bättre mental hälsa.
Tack.
Fint sagt.
Det var jättefint sagt.